Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så de antar att jag är extremt smart eller att jag är grym på matte, så de frågar liksom mattefrågor eller till och med ställer frågan ifall vi östasiater faktiskt har små penisar. Och det tycker jag är så sorgligt, för att det handlar bara om klick just nu, alltså på sociala medier, att man vill ha med de här personerna. Man vill ha med Alexander Bard för att han säger dumma saker om MeToo-rörelsen. Man vill ha med Jimmy Åkesson för att han pratar skit om invandrare. Alltså, man vill liksom ha den här klicken och...
Han är modig och djärv. Och han vågar stå för det som är rätt. Även om det har inneburit rädsla, hot och förföljelse. Han har även citerats i tidningar och hamnat i offentliga bråk med Alexander Bard. För han granskar media. Och han ser på artiklar och nyheter från en alternativ vinkel. Och det gör han från sitt Instagram-konto Tänkvärt. Och han gör det bra. Riktigt bra. För det här är ett speciellt avsnitt. Ett avsnitt där vi kommer beröra jämställdhet, minoritetsförtryck och granskande av media. För är verkligen vi svenskar så bra som vi tror att vi är? Är vi verkligen så jämställda som vi säger oss vara? Och det är därför vi valt att bjuda in grundaren till Instagram-kontot TNKVRT till Förebildspodden. För han är sannoliken en förebild. Och det är därför med enorm glädje och stolthet till Förebildspodden jag välkomnar
Danny Lamm.
Välkomna till Förebildspodden avsnitt 4. Det här är alltså det fjärde i raden. Och innan vi sätter igång så vill jag bara säga tack till all den fina respons det senaste avsnittet fått. Och framförallt då det avsnitt med Tony Prince. Ni vet, han Instagram-gurun på humorsketcher. Och det är faktiskt otroligt att det avsnittet blev topp 50 mest lyssnade 3 dagar i rad i då Sverige på podcaster. Och bland topp 10 i sin kategori i samhälle och kultur. Och lyssna ska du inte allt, men det är väl någon sorts indikation på att det var ett väldigt bra avsnitt. Så har ni inte lyssnat på det, in och lyssna. Och tack också till all den feedbacken som podden har fått. Och Förebildspodden på Instagram då, eller Forebildspodden, som eftersom man inte får ha å, ä, ö idag på Instagram. Men även förebildspodden@gmail.com. Jag har fått massa glada tillrop, kritik, saker jag kan tänka på, saker som ni vill ha med, gäster ni vill ha med, så fortsätt gärna med det, för att det inspirerar mig att fortsätta den här resan som bara då är 4 avsnitt in. Men låt oss lämna det därhen, för att idag har vi en ny gäst med oss, och det är ingen mindre än Danny Lam. Och förutom att jag är otroligt glad att ha med Danny Lam, så skulle jag gärna vilja att du, Danny, berättar vem du är.
Grattis för allt respons du har fått. Ja, jag heter Danny, som sagt. Jag är född och uppvuxen i Helsingborg, vilket ligger i nordvästra Skåne. Så det kanske dyker upp lite skånska ibland.
Danmark alltså?
Ja, inte riktigt. Men inte hela Sverige. Så vi vill vara självständiga liksom. Jag flyttade ut till Göteborg 2012 för att plugga till civilingenjör på Chalmers. Så just nu läser jag min master i interaktionsdesign, vilket innebär att man designar produkter som är användarvänliga och har liksom användaren i åtanke, vilket jag tycker är jättekul.
Men är det då användarvänligt, alltså pratar vi typ hårdvara, alltså typ en soap handler, om jag vill tvätta händerna så ska den vara användarvänlig, eller?
Alltså om jag vill så kan jag ju också jobba med hårdvara, men just nu är det väldigt inriktat mot mjukvaruutveckling. Inte jättemycket programmering, utan mer skapa en snygg design till, jag vet inte, Spotify kanske, gränssnitt helt enkelt.
All right, och förutom då allt du gör i den roliga och tråkiga skolvärlden, vad gör du annars?
Som alla andra, umgås med vänner på fritiden, träna på gym, vilket kanske inte är jättekul tycker jag, men jag känner bara att flyger man och sitter framför datorn liksom 24/7 så borde man röra på sig lite. Så därför jag gymmar.
Men låt oss lämna gymmandet därhen och istället prata om varför du, Danny, tror och varför alla andra ska veta att du är en utvald gäst till Förebildspodden.
Ja, alltså jag har aldrig sett mig själv som förebild, så jag känner mig jätteärad att du vill ha med mig i podden. Jag skulle nog gissa på ett initiativ som jag startat på Instagram. Ett konto där jag skriver dagligen lite olika inlägg om diskrimineringar runt om i världen, helt enkelt.
Då alltså det här kontot TNKVRT, eller tänkvärt utan vokaler helt enkelt. Men då syftet med det här kontot, kan du utveckla lite?
Syftet med kontot är att få minoriteter och personer som inte brukar få sin röst hörd en plattform att göra det. Så det, hur det funkar är att folk skickar in berättelser under olika tema. Till exempel hade jag antisemitism förra veckan, vilket handlar om judehat. Så det var många som kunde relatera till det här och delade med sig då om olika slags diskriminering kring sin religion. Vilket jag då lade upp så att folk kunde läsa på deras egna villkor.
Och det här kontot som har, jag tror, runt, rätta mig om jag fel, runt 32-33 000 följare.
Ja, precis.
Ja, och det är otroligt. Och som jag sa innan, följare ska det inte allt, men det är ett tecken och en motivationsfaktor på att någonting gott är här. Och det är just det som är så fantastiskt, och det är därför jag vill ha med dig, för att du står ut. Du står ut här i dagens Sverige med någon sorts granskning som jag i alla fall inte har sett tidigare. Och just den energin som genomstrålas och den kritiska rösten, den är någonting helt annat. Någonting som jag sa, vi inte har upptäckt tidigare, men som också har tagit ett nytt grepp på det här med granskning eller fake news, eller att ta in det här med minoritetsförtryck. Är du själv en minoritet i Sverige?
Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har vietnamesiska påbrå. Mina föräldrar är från Vietnam. Så de kom hit till Sverige under 1980-talet och fick mig 1993. Så jag brukar inte se personer som ser ut som mig i media och i filmer och så. Så jag känner att jag skulle vilja ha mer representation kring östasiater i Sverige.
Och du är ju med i podden, så det är ett steg på vägen, eller hur?
Jo, men verkligen.
Ja, men då så. Så jag tänkte att vi skulle lära känna dig ännu bättre än just bara TNKVRT Instagram tänkvärt kontot. Så är du redo för en utmanande faktaruta?
Yes, kör på.
Ålder?
Jag är 25.
Det här är min titel.
Oj, student.
Det här är min förebild.
Jag skulle vilja säga George Takei.
Vem är George Takei?
Han är känd från bland annat Star Trek. Han är väldigt talangfull. Han är intelligent. Och även medveten kring olika jämlikhetsfrågor.
Så han är en skådis med mer än bara skådis i hjärnan?
Ja, precis. Men även att han är en östasiatisk man. Vilket jag tycker är jätteviktigt. Mest för att jag ska känna representation.
Det här är hemma för mig.
Äta falafel i Malmö.
Är det något specifikt ställe? För det där lät väldigt, väldigt specifikt.
Ja, alltså Malmö har nog de godaste falafeln i Sverige faktiskt. Och det saknar jag nu när jag bor i Göteborg.
Så det finns inget bra falafelställe i Göteborg just nu?
Nej, all falafel i Göteborg är väldigt torra.
Bäst podd just nu?
Jag får nog säga Förebildspodden.
Har du och Tony då pratat ihop er att ni ska svara samma sak på denna fråga?
Precis.
Ja, men det låter bra. Tack. Jag tackar och tar emot. Och vi jobbar hårt för att få tredje gästen i rad att säga det till och med. Så... Den största missuppfattningen om mig är?
Jag skulle nog säga alla stereotyper som folk har om östasiatiska män. Och det är någonting som jag är väldigt trött på.
Säg en missuppfattning.
Nej, men typ att vi ska vara jättesmarta, att vi ska vara matteproffs, att vi är oattraktiva, att vi är töntiga nördar och lite sånt. Typ.
Är det här någonting du får höra ofta liksom, eller genom andra mellanhänder eller liksom, ja, men så här tycker de, eller är det något du läser på nätet, eller är det något du får till och med liksom direkt kontakt med, någon säger så här till dig, just alla de här stereotyperna?
Det är lite blandat faktiskt. Det är främst personer som inte har den kunskapen eller som inte känner så många asiatiska män, så de antar att jag är extremt smart eller att jag är grym på matte, så de frågar liksom mattefrågor eller till och med ställer frågan ifall vi östasiater faktiskt har små penisar. Alltså du vet, sådana här stereotypiska frågor som jag tycker är väldigt störande.
Hur bemöter du alla de här stereotyperna? Det måste vara olika, jag förstår det, men hur bemöter man det på det bästa sättet enligt dig?
Det beror nog på vem det är som frågar. Är det liksom barn, så brukar jag skämta bort det och liksom ställa en fråga som får dem att tänka till varför de ställer den här frågan. Handlar det om ignoranta människor, så är det inte lönt att bemöta. Liksom.
En tröttsam grej att vara stereotypt sedd. Men det är väl någonting som vi tyvärr aldrig kommer komma ifrån, men vi kan nog förminska det. Och det är väl det här otroliga Instagram-kontot tänkvärt är till för. Men vi kommer tillbaka till det så. Sveriges mest intressanta person just nu?
Ja, precis. Alltså jag vet faktiskt inte. Jag spontant tänker jag på Alexander Bard på grund av jag förstår inte varför folk är så att de vill ha med honom i olika plattform. Till exempel senast med QX, en gay-tidning i Sverige, där de lyfte hans okunskap kring fetma. Och det tycker jag är jättekonstigt att de bjuder in honom gång på gång och lyssnar på hans ignorans. Liksom.
Vad sa han för något?
Han sa att är man smal så är man hälsosam. Är man tjock så är man ohälsosam. Och det tycker jag är så ignorant att säga. För att vara tjock behöver inte vara synonymt med ohälsosamt. Så det är liksom varför ge honom ännu en plattform att sprida fördomar och hat mot en redan marginaliserad grupp liksom. I det här fallet tjocka personer.
Varför tror du att folk vill ha med honom? Är det inte för just de här åsikterna att han lockar så mycket intresse genom att vara så kontroversiell?
Det tycker jag är så sorgligt, för att det handlar bara om klick just nu. Alltså på sociala medier, att man vill ha med de här personerna. Man vill ha med Alexander Bard för att han säger dumma saker om MeToo-rörelsen. Man vill ha med Jimmy Åkesson för att han pratar skit om invandrare. Alltså man vill liksom ha den här klicken och...
Ja, alltså jag kan bara relatera själv. Jag är ju bosatt i USA och det finns ju en person här som får kanske en miljon gånger mer uppmärksamhet i media än Jimmy Åkesson och Alexander Bard tillsammans. Och du vet nog, alla vet nog vem jag pratar om. Ja, alltså han är ju intressant, Alexander Bard. Jag håller med, det är ett bra svar. Och vi kanske dyker in lite på Alexander Bard framöver i det här samtalet. Det här är mitt livs största ögonblick.
Det var nog när jag skulle hålla ett TEDx-talk. Jag var jättenervös. De ville att jag skulle prata om tänkvärt på engelska inför 100 personer. Så det var nog... Ja.
Härligt. Det låter som en spännande upplevelse, men hur gick det då?
Det gick faktiskt bra. Jag minns inte talet alls och jag har inte vågat kolla på klippet för att det är så obekvämt att lyssna på sig själv. Säger jag som ställer ut på en podd. Men du förstår att man lyssnar på sig själv och ser sig själv. Det är ganska jobbigt tycker jag.
Jag vet exakt vad du menar med det där, lyssna på sig själv. Jag genomlider ju mina egna poddavsnitt varje gång. Men jag har lärt mig att uppskatta och inte vara så självhatisk och självkritisk. Men kul det där med TEDx. Det måste varit en stor, stor ära att bara ens få en förfrågan för det.
Ja, verkligen. Det var... Jag kunde inte tacka nej helt enkelt, för att det var one thing in your lifetime liksom.
Hur förberedde du dig förutom att så gick du in i något sorts mode? För du pratade väl från hjärtat då, för det här är ju från hjärtat.
Ja, det var från hjärtat och det var väldigt svårt att komma in i det här modet liksom. För att det är ett ganska känsligt ämne. Men jag hade ändå folk jag kunde prata med innan det här TED-talken och... Ja, bara allmänt prata om projektet och om olika saker som jag har varit med om. Så det var en bra grej att göra.
Den här appen konsumerar jag oftast.
Just nu är det ju såklart Instagram, för att det är där jag hänger mest.
När jag tänker på din relation då till Instagram så tänker jag inte på just det här fantastiska kontot, utan mer det här sättet du kanske sitter på tåget eller tunnelbanan och tar upp telefonen. Och då inte målat som någonting negativt, men är det ett beroende som du tror att du har? För jag går ett litet mission i min podd där jag försöker få folk att vara ärliga med sin konsumtion av Instagram.
Ja, det tror jag faktiskt. Jag har ganska svårt för när jag inte har internet. Då känner jag mig rastlös. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mobilen. Jag ringer liksom aldrig till folk, utan det är mest chatt på Messenger. Det är mycket scrollande på Facebook. Så det är ju någon slags beroende, tror jag.
Men är det ett bra beroende eller är det ett dåligt beroende enligt dig?
Jag skulle säga dåligt, för att det påverkar ju ändå ens... Till exempel när jag pluggar och så blir det att man tappar koncentrationen. Man vill ta fram mobilen och se vad som händer. Ja, runt om i världen helt enkelt. Och det är det som jag tror påverkar väldigt negativt. I alla fall för mig.
Så om du får svara ja eller nej på den här frågan. Ingenting annat än ja eller nej. Är sociala medier bra eller dåligt för oss?
Bra.
Det här spenderar jag alldeles för mycket pengar på.
Skräpmat. Jag är jättelat när det handlar om att laga mat. Så jag köper bara massa pizzor och...
Torra falafel.
Nej, faktiskt inte. Inte i Göteborg. Då är det pizza som gäller.
Kan du tipsa oss på en serie, dokumentär eller film som vi borde se, som ligger i varmt om hjärtat?
Alltså jag älskar Netflix. Jag älskar deras Netflix Originals. Så jag skulle nog rekommendera Stranger Things faktiskt. Den har en väldigt fin 80-talskänsla. Och ja, det har fokus på barn också, vilket jag tycker är väldigt spännande.
Det här bingar jag på utan stopp och utan dåligt samvete.
Vinägerchips. Jag vet att vinägerchips är någonting folk antingen hatar eller älskar.
Jag älskar vinägerchips.
Fan vad nice. Då har vi något gemensamt.
Här i USA så finns det något brand, och vi är inte sponsrade av dem, men det finns något brand som helt ärligt så kommer jag inte ens ihåg brand, så det var bra. Men de gör otroliga vinägerchips. Min flickvän hatar vinägerchips, så det blir inte så ofta vi kör dem, så vi får köra någon mittemellan variant. Det här har jag hatkärlek till.
Alltså mainstream pop. Du vet, musik som går på radio. Folk brukar säga att de hatar sån musik, men jag tycker faktiskt sånt är helt okej.
Så du lyssnar i smyg då, eller du sätter på din hatkärlek Spotify-lista när andra inte hör, men när du sitter i bilen och ska styra musik, då kör du din kulturella musik?
Jo, men exakt. Det är lite så. När jag är med andra så ska jag alltid spela upp, ja, men här har vi liksom hiphop, här har vi rockmusik. Men när jag är själv, då blir det liksom det här radiomusiken som man kan sjunga till. Det blir liksom...
Det värsta jag vet är...
Oj, det finns nog mycket, men jag skulle nog säga typ... buss som åker tidigare än vad det står på Västtrafik-appen. Det stämmer jag jättemycket på, för jag orkar inte springa på morgonen liksom. Och på tal om morgnar så hatar jag vakna tidigt. Jag är nattugla, så jag är gärna uppe sent på natten liksom, och pluggar eller vad man nu gör.
Ja, alltså jag kan intyga det, för att jag är ju 6 timmar bakåt från vad du är, och jag var redo att göra mig för kvällen när vi hade vårt senaste samtal, vilket var mitt i natten för dig, så då tänkte jag, shit alltså, han lever på nätterna. Oavsett möjligheter, levande eller död, den här personen skulle jag vilja ta ett par glas med in på små timmarna.
Jag skulle säga Ellen DeGeneres, hon som håller i den här showen med samma namn. Jag tycker hon är jätterolig. Hon är en varmhjärtad person, och hon är även väldigt medveten om olika slags problem runt om i världen. Så det hade varit nice att ta lite glas vin med henne.
Så Danny, vart växte du upp?
Jag växte upp i nordvästra Skåne, i en stad som heter Helsingborg.
Med familj då, eller?
Jag är det tredje barnet i familjen. Jag har som sagt 2 äldre systrar och 1 lillebror.
Är dina föräldrar ursprungligen från Sverige?
Mina båda föräldrar är från Vietnam faktiskt. Så det var ju mitt under Vietnamkriget, eller slutet av Vietnamkriget, som deras farföräldrar och så började fly från landet. Så mina föräldrar kom till Sverige under 1980-talet och träffade varandra här i Sverige.
Hur var din barndom? Mm,
den var faktiskt helt okej. Jag är uppväxt i en liten by eller stad, eller vad man ska säga, som heter Ödåkra. jag var de enda asiaterna helt enkelt i hela Ödocka. Så det var lite, det kändes ja, lite ensamt för att man inte hade andra som man kunde relatera till.
Vilken dragkraft var störst då den här dragkraften att vara svensk, eller var du stolt över ditt vietnamesiska ursprung?
Alltså när jag var liten så ville jag göra allt för att passa in bland de här barnen. De flesta var ju svenskar, vita svenskar liksom. Så jag försökte passa in, försökte prata så korrekt svenska som möjligt. Varje gång mina föräldrar ringde mig så pratade jag inte på vietnamesiska, utan jag försökte prata svenska så att de andra barnen inte skulle ställa massa frågor sen.
Jag känner ju mycket igen mig i det du säger, det här med att man skämdes eller kanske inte ville prata sitt språk framför de andra. Men för dig, liksom, var det en skamsen punkt? Skämdes du överlag?
Det var under lång tid där jag skämdes över mitt ursprung, för att jag ville inte liksom känna mig utanför. Ville jag inte prata så mycket om varför jag såg ut som jag gjorde liksom. När folk frågade om jag kunde kinesiska eller om jag kunde karate och du vet, då kommer man till det här stereotypiska igen. Men jag försökte undvika att säga liksom hela tiden, nej, jag är född i Sverige, jag är lika svensk som er. Fast innerst inne vet jag att jag har andra rötter.
Kan du säga till mig, liksom, det här är en tidpunkt där jag inte längre skämdes, utan nu var jag stolt. Det här är mitt land, det här är mitt språk, det här är vem jag är, och det finns ingen annan som kan ta det ifrån mig.
När jag började på gymnasiet, och då var det ett gymnasium mitt i Helsingborg, vilket hade helt andra mångfald, om man kan säga så. Det är folk från olika kulturer, och jag kunde hitta en av folk som kunde relatera till att de inte var helt 100%iga vita svenska liksom. Så det var först då jag faktiskt kunde börja prata om mina vietnamesiska rötter.
Och under din uppväxt då, pre-gymnasiet eller under gymnasiet, just den här tiden där man är lite vilsen i sitt liv, stötte du på mycket, förutom den här osynliga stereotypiska rasismen, utan mer den här direkta rasismen? Var det ett återkommande problem i din uppväxt?
Ja, tror faktiskt inte det. Inte vad jag minns i alla fall. Det kan också ha varit så att jag har förträngt de här minnena ganska mycket, för att jag har haft en barndom där jag försökt ignorera min bakgrund liksom. Så jag har försökt se allt, alla konstiga kommentarer mot mig som en slags vanliga kommentarer som alla andra får.
Men är det så att vi icke-svenskar, eftersom jag också är icke-svensk, målar upp en värre bild när vi växer upp eller när vi blir lite äldre tonåringar än vad det verkligen är?
Det är ju så mycket annat som händer hela tiden. Alltså det här att hitta sig själv och så. Och sen tänka att få in också identitet i det här. Det blir ju liksom ännu ett lager av osäkerhet och tankar på nätterna liksom.
Så berätta om gymnasiet då. Du säger att du hittade din identitet, eller i alla fall lärde dig att acceptera ditt ursprung. Stärktes det då under gymnasiet för att du identifierade dig med andra östasiater, eller var det mer bara att folk blev mer öppna, medvetna, du blev mer trygg i dig själv?
Både och faktiskt. Jag började hitta andra östasiater som jag började umgås med. Vi pratade ibland på vietnamesiska för att vi tyckte det var kul att faktiskt äntligen kan använda språket till något annat än bara med sina föräldrar. Så det gav mig någon slags gemenskap, eller någon känsla för gemenskap, vilket jag tyckte var en annorlunda känsla just då. Det gav mig i alla fall en trygg känsla.
Jag är glad över att du har tagit upp det här, för jag har tänkt mycket på det här med grupperingar och att röra sig mot sin etiska härkomst eller sin grupp då, som att vietnameser rör sig mot de vietnameserna eller syrier mot syrier. Men vad tycker du egentligen om just grupperingen och din erfarenhet av det du fick erfara när du hittade igenkänningspunkterna?
Alltså det blir ju så när man inte ser representation på andra sätt. Alltså jag ser ju inte mig själv inom citat liksom, i filmer eller i media. Vilket gör att när jag väl får den känslan, man söker efter den liksom. Man söker efter representation. Det gör jag i alla fall. Och när jag ser andra som också är östasiater, så blir det liksom att jag blir intresserad, jag vill lära känna den här personen, jag vill prata om saker som vi har varit med om. Hitta någon gemensam grund helt enkelt.
Det är ju ditt personliga intryck av det. Och om du kollar på den stora hela och den mångfald som finns idag, är det bra eller dåligt att vi alla rör oss mot våra kulturella igenkänningspunkter, att det blir just den här grupper mot grupper på grund av ursprung?
Ja, det är väldigt svårt faktiskt. Men jag skulle säga att jag vill ju se olika grupper umgås med varandra. Det är ju självklart mycket bättre, för att då kan vi dela med oss av varandras erfarenheter och historia liksom. Men samtidigt kan jag ändå förstå att folk vill känna den här trygga känslan att ha samma eller liknande identitet. För att vi som inte är vita, vi får ju inte den här känslan allt för ofta.
Så låt oss prata TNK-VRT. Ta oss igenom det. Vad var tanken från första början?
Ja, i början så startades Tänkvärt som någon slags liten arbetsgrupp där vi ville skapa en fysisk bok där vi samlade olika berättelser om rasism runt om i Sverige. Så vi var ungefär 10 personer som drev det här projektet. Vi började samla in berättelser. Vi började samla in illustrationer och personer som ville ställa upp till att rita någonting till de här, för att komplettera de här berättelserna.
Vad var syftet med Tänkvärt?
Ja, men syftet med boken som vi började med var för att sprida kunskap om rasism på våra egna villkor. Vi vill att man ska kunna köpa den här boken och ge till en person som kanske inte är så insatt i just de här frågorna. Så att de kan läsa om berättelserna i lugn och ro och få en egen uppfattning om hur det ser ut i Sverige just nu.
Blev det någon bok?
Nej, tyvärr. Det var för mycket arbete. Så det har legat på is ett långt tag nu.
Vill du göra en bok?
Ja, det vill jag faktiskt. Och vi har ju all material redo liksom. Det enda vi behöver göra är att faktiskt hitta ett bokförlag och designa själva boken.
Så en stor shoutout till bokförläggare, författare, folk med kontakter som kan sätta Danny Lams briljanta idé i tryck. Vet du vad, Danny, jag ska gå på ett mission för att få den här boken tillgjord. Men under vilket år jobbade ni med boken?
2016. Det var det året som vi faktiskt...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Just jobbade med den här boken.
Ingen bok, men någonting helt annat, så berätta om det.
Bokidén själva 2016. Vi fick in över 100 berättelser och illustrationer från folk. Men sen började det liksom ligga på is för att vi alla andra hade skola att sköta och andra saker att prioritera. Så jag bestämde själv att göra någonting för mig själv mest. Och det var det att skapa det här kontot Tänkvärt på Instagram. För att skriva av mig. För jag hade så mycket tankar om kring rasism just då. Och jag tror det var i samband med det här Lucia-barnet från Åhléns. Det blev väldigt mycket snack om bilden.
Berätta om Lucia-barnet.
Ja, Åhléns hade valt ett svart barn som deras Lucia. Så de hade en bild på honom och så var det liksom, det var en oskyldig bild helt enkelt. Men folk tog illa upp och tyckte att nej, ett Lucia-barn ska vara en tjej, hon ska vara blond, hon ska ha blå ögon och du vet allt det här.
Så det var något sorts startskott då eller?
Det var just då som jag kände bara nej, jag behöver skriva någonting om det här. Och då började jag skriva om representation och om vilka det är som får synas i media och varför det ska spela någon roll, vilken hudfärg den här personen har. Så det blev ganska mycket debatt liksom, i både inlägget och i media. Och sen dess har jag börjat liksom, skriva inlägg nästan dagligen under hela 2017.
Vad skriver du om på Tänkvärt?
Det kan vara allt från rasism till homofobi. Det är saker som är relevant just nu. Det kan vara Donald Trumps bannande av transpersoner i militären. Det kan vara saker som folk har sagt. Saker som händer just nu liksom, som jag vill reflektera över.
Ett så interaktivt och informativt konto kräver ju en hel del tid. Så gör du allt det här på egen hand?
I början så var det bara jag. Jag scrollade mycket bland Twitterflödet. Kolla vad folk hashtaggar för något och vad som trendar liksom. Och oftast trendas ju saker som handlar om diskriminering eller saker som folk tycker är orättvist. Så jag tar upp det här hashtaggen liksom och skriver om det på Instagram. Men idag så får jag främst tips från mina egna följare. De skickar in tips hela tiden, vilket är väldigt nice. För då slipper jag göra den biten och faktiskt leta själv.
Men skickar de då in vinklar också? Alltså, eller kommer du själv på dina vinklar utifrån att du läser, alltså finns det naturligt inom det att shit, det här kritiserar jag nu för att det är någonting som inte står rätt till?
Det är många som skickar in, titta på det här. Jag vet inte vad jag känner för det här, men vad tycker du? Och då brukar vi ha en liten dialog och då förklarar jag, men jag tycker att det här är dåligt på grund av att man inte ska måla sig svart, på grund av att ta in lite historia och lite andra strukturella perspektiv på problemet. Och då önskar de att jag ska ta upp det på Instagram. Så då gör jag det. Liksom.
Har du alltid varit reflekterande och kritisk till nyhetsartiklar? Eller växte det fram när du startade Tänkvärt?
Det växte fram under tiden faktiskt. Jag kände bara att man ska inte lita på allt man ser. Och man ska alltid ha andra perspektiv på saker och ting man läser.
Är det en börda att vara så alternativt granskande till all den information som du får skicka till dig idag?
Alltså inte början. Inte början när jag hade liksom några få tusen följare. Men nu efter det har gått mer än ett år och jag har 32 000 följare tror jag. Då först nu känner jag att jag har ett stort ansvar att faktiskt kritisera saker och ting och visa följarna att det finns andra sätt att tänka på, att se nyheter på liksom.
Tröttnar du inte på att vara så granskande hela tiden? Vill du inte bara läsa nyheter och känna okej, det suger, men det här är bara vad det är?
Det önskar jag hela tiden att jag kunde göra, mest för att det är så skönt att bara kunna släppa allt det här och bara kunna läsa eller se någonting utan att behöva tänka på att det är problematiskt liksom. Det funkar ju många gånger, men samtidigt så kan jag inte riktigt undvika att tänka så. Det har liksom blivit någon slags någonting i bakhuvudet som gör att jag alltid ser saker och ting.
Är folks reaktion alltid positiv till allt du granskar eller får du också hat eller provokationer från folk som inte håller med?
Det är väldigt blandat. Jag har fått väldigt mycket hat också, speciellt i början av detta året när jag kritiserade Alexander Bard för hans uttalanden på Twitter.
Vad hade han sagt?
Alexander Bard hade sagt till exempel att MeToo-rörelsen är dåligt, att kvinnor inte går att lita på längre, de kommer att ljuga i slutändan, så litat på de här berättelserna som delas under MeToo. Han har bland annat sagt N-ordet live, på livesändning, och tyckte att det var helt okej för att folk säger bög till honom liksom. Så han jämför väldigt två olika förtryck med varandra, vilket inte riktigt funkar. På grund av dessa uttalanden så skapar jag liksom en namninsamling för att visa att allt det här har han sagt. Och varför fortsätter vi ha med honom i olika plattformar? Varför fortsätter vi bjuda in honom på intervjuer och låta honom berätta fritt om fetma eller om N-ordet? Saker som han inte har någonting koll på. Jag gjorde den här namninsamlingen, men då blev det väldigt mycket drev mot mig. Folk som började skriva att jag är emot yttrandefrihet, att jag är en fascist. Ja, jag vet inte. Massa dåliga saker om mig helt enkelt.
Och hur kändes det?
Det kändes ju väldigt jobbigt just då, för att jag kände inte att jag hade gjort något fel. Jag länkade allting till hans Twitter liksom, till saker som han skrev ganska tydligt ut att Beatrice Ask är en hora.
Fick all den här uppståndelsen dig att utstå hot, förföljelse, rädsla? Var din egna säkerhet i fara under all denna uppståndelse?
Jag stannade hemma de dagarna som det här pågick. Liksom. Det var folk som skrev ut min adress på Twitter. Det var folk som hotade med att... Det var väldigt vidriga saker på Messenger. Och det är främst från äldre män, typ 45-åringar, som skickar sånt här, vilket gör mig väldigt besviken eller mer förvirrad liksom.
Får allt detta hat dig att då backa undan? Alltså blir du rädd att fortsätta med det här granskandet på grund av just den här effekten av negativitet du fick av Alexander Bard-förtrycket?
Jag loggade ut från Tänkvärt en vecka faktiskt. Loggade ut från alla sociala medier, gjorde dem privata, försöker undvika det som skrevs om mig på nätet liksom. Men samtidigt fick jag väldigt mycket kärlek från alla mina följare. De skickade en massa kärleksförklaringar typ, eller kärleksbombade mig på Messenger, vilket gjorde mig jätteglad, för det kändes som att jag inte var ensam om detta. Det var ju trots allt 15 000 personer som skrev under det här namninsamlingen och utmanade liksom TV4 att faktiskt ta ställning och inte ständigt bjuda in honom i olika plattformar.
Vad gjorde TV4 åt det här?
De skrev en förklaring att yttrandefrihet går före och att Alexander Bard kan fortfarande vara talangjury utan att...
De tog honom i försvarställning helt enkelt.
Ja, precis. TV4 menade att Alexander Bards... saker som han sagt på Twitter inte påverkade hans talangidol-jury liksom.
Har du någonsin försökt kommunicera direkt med Alexander Bard och fått tag på honom?
Ja, det var ju via hans egna Twitter. Han skrev faktiskt ut hela mitt namn, att jag är en idiot och patetisk och allt möjligt. Jag utmanade honom att prata live med en person som jag just då hade ett litet, vad ska man säga, samarbete med. Amanda Oxell heter hon. Och hon var...
Jag känner Amanda Oxell väldigt bra. Och okay. Hon är en väldigt duktig tjej, otroligt granskande, ja. Precis som dig. Så en stor shoutout till Amanda Oxell från Simon.
Ja, men precis. Amanda Oxell hjälpte mig väldigt mycket med den här namninsamlingen, för att hon har också länge drivit den här frågan om varför Alexander Bard alltid hela tiden får synas. Så vi tillsammans utmanade Alexander Bard att träffa oss, eller träffa Amanda i alla fall, på livesändning och prata om de här uttalanden som han gjort på Twitter. Men ja, det hände liksom inte.
Alexander Bard är nog ingen som någonsin kommer komma till Förebildspodden i alla fall.
Det känns bra för mig.
Det är ett stort löfte. Så ingen Alexander Bard här nu som hoppas få med honom. Eller, låt mig säga så här. Skulle jag få tag på Alexander Bard och ta med honom, så skulle det nästan kunna vara bättre. För då kan jag faktiskt få ställa de här frågorna.
Skillnaden då är dock att vi gör det som en anti-förebildspodd.
Ja, precis.
Så du kan vara lugn där. Ta det bara lugnt. Jag är på din sida. Och där sätter vi punkt för Alexander Bard och hans medverkan i förebildspodden, i alla fall att prata om honom. Så jag tänkte att vi går tillbaka till ditt Instagram-konto då, TNKVRT, och då pratar om de miljontals vinklar och de tusentals nyheter som finns. För de tar ju inte slut. Det finns ändlösa problem idag i världen och i Sverige. Så jag tänkte kolla med dig vad du tycker är det viktigaste att belysa för ert konto just nu.
Jag tror skillnaden med detta kontot och andra konto som skriver alternativ fakta eller vad man ska säga är mest för att de här skrivs med egna erfarenheter. Till exempel, ja, om det handlar om rasism eller liknande, då kan ändå vi som är icke-vita kan prata om det och berätta det från vårt perspektiv. Istället för att det brukar alltid vara liksom de som inte har tolkningsföreträde, det är de som tar plats och pratar om det. Många av dessa följare har olika bakgrund, de har olika identitet, de har olika sexualitet och liknande som jag kan faktiskt dra nytta av. Jag kan liksom ställa en fråga, okej, här ersätter Sverige tvångssteriliserade transpersoner med pengar, vad tycker ni om det? Och då delar med sig transpersoner om att alltså, inga pengar i hela världen kan ersätta tvångssterilisering liksom. Och detta ger ju ett perspektiv från transpersonerna själva, istället för att det ska vara cis-personer som sitter och diskuterar.
Vad är då enligt dig det största problemet i Sverige idag?
Jag skulle nog säga att det inte är så mycket alltså personer med olika bakgrund som får komma till tals. Det är det jag skulle vilja se mer utav, att det inte bara är den här typiska vita heterosexuella mannen som får komma till tals och prata om saker som den personen inte har någon erfarenhet kring.
Pratar vi då om media, tv, poddar, radio, tidningar, journalister, fotbollstränare, alla de här offentliga yrkena, eller pratar vi också om det vanliga vardagliga samhället?
Personer med makt, alltså främst inom politiken. Det pratas väldigt mycket om andra grupper människor, men att de inte bjuder in de här människorna och låter dem komma till tals. Och det är det som jag ser är ett stort problem just nu. Inte bara i Sverige, men även till exempel i USA.
Får du mer genomslagskraft för att du är man?
Jag tror faktiskt det. Vi män har ju lättare att lyssna på andra män. Men det är också det som jag försöker utnyttja, mitt privilegium som man, att nå ut till de här männen. Många män som liksom inte bryr sig om jämlikhetsfrågor för att det inte påverkar dem. Men när jag som man kan nå ut till de här personerna och få dem att faktiskt följa tänkvärt och engagera sig, att jag har ändå lyckats utnyttja mitt privilegium.
Jag har ju då inte gått igenom alla dina 32 000 unika följare och sett demografer på dem, att kvinnor är fler än män. Men jag kan bara gissa on top of my head att det är mer kvinnor än män. För att det är ju i favör med jämställdhetsfrågor, rasdiskriminerande, sådant som kvinnor bryr sig mer om än män för att inte beröra dem. Men är männen mer benägna att då ta till sig det du gör för att du helt enkelt är man och inte då kvinna för den delen?
Tyvärr så är det främst kvinnor som följer tänkvärt. Och det är väl för att kvinnor kan relatera mycket mer till förtryck och diskriminering i samhället än vad män gör. Men jag försöker ändå få dessa männen att förstå att vi alla gynnas av jämställdhet. Jag försöker ha en vecka där olika män delar med sig om psykisk ohälsa, olika roller man har som man, maskulinitet och machonormen. Liksom. Genom sådana temaveckor så har det kommit in andra män som skriver till mig och säger att de aldrig tänkt att de männen också gynnas av feminism och jämställdhet.
Men är machokulturen ett problem?
Jag skulle se machokulturen som ett av de största problemen faktiskt vi har i det här samhället. Speciellt för oss män. Vi får inte liksom visa känslor. Vi använder våld istället för att prata om hur vi mår. Det är mycket sånt här som gör att det skapar en norm som visar att vi ska vara en man och inte visa en sårbarhet. Och sånt här gör ju att det skadar också kvinnor och icke-binära.
Du gör ett beundransvärt jobb, Danny. Och det är inte alla som gör det, och därför tänkte jag bara kolla med dig angående nyheter och nyhetsartiklar. Hur funkar det med granskningen från dem? Hjälper de dig? Granskar de dig? Håller de med dig? Kritiserar de dig? Hur funkar det?
Alltså, tidningar har ju hört av sig på olika inlägg som jag skrivit. Det kan vara till exempel när det var en massa konton som skapades där de hängde ut tjejer helt enkelt och kallade dem för horor. Orre-konton, jag vet inte om du har hört talas om det.
Om jag beskriver det så här, det är väl konton då på tjejer eller killar som viker ut sig som då ska shama de personerna.
Ja, men precis. Och då skrev jag om det och bad folk liksom anmäla och skrev vilka regler som, eller vilka lagar som gäller på nätet. Och då hörde ändå Aftonbladet av sig och bad mig att de ville ha en intervju, se över liksom det här, varför folk skapar sån här konton. Så det blev en lite reportage, vilket jag tycker är väldigt bra att media faktiskt vill vara med och påverka.
Är det viktigt att hålla media på sin sida med just ditt konto, eller vågar du alltid gå emot de stora svenska mediehusen?
Jag tycker det är bra att de finns till hands. Till exempel stora mediebolag som Aftonbladet och GP. Men samtidigt så vill jag inte känna att jag tvingas skriva positiva saker om deras nyheter. Utan jag vill fortfarande kunna granska, men ändå ha dem med mig.
Är media då din fiende eller din vän?
Varken eller.
Har de ett ansvar att vara lika granskande som du är och inte bara söka den clickbait-drivna läsningen?
De har ju väldigt många läsare. Och genom att ge plattform till folk som sprider hat och fördomar så är de ju faktiskt med och bidrar till den här normaliseringen av hat i samhället. Och det är lite sånt som jag är emot när det gäller media. Att de lyfter liksom att vi ger nazisterna plats att sprida fördomar. Och det är därför jag har tänkt mig att för att kunna kritisera just de här fallen så att andra har andra perspektiv på det.
Har du något speciellt inlägg som fick otroligt stor spridning eller gav dig tusentals nya följare, eller något specifikt inlägg där du kände att shit, det här var verkligen något som folk tyckte var bra?
Jag skulle nog säga de inläggen som sprids mest är inläggen där jag motdebatterar någon person. Det var en kvinna som nämnde på en debattartikel att feminism är den nya rasismen i Sverige typ. Där hade hon massa olika poäng där hon jämförde rasism med feminismen. Bröt jag ner den här artikeln i små delar och förklarade varför hon är väldigt ignorant i sina argument. Och då blev det väldigt stor spridning för att det gav folk lite ett annat perspektiv.
Är det ämnat för något större, eller kommer det bara att fortsätta med Instagram-granskande inlägg?
Jag vill ju att kontot ska vara ett interaktivt konto där följarna själva är med och skapar innehållet.
Har Tänkvärt några större planer då i form av organisationer såsom protester eller manifestationer eller någon sorts rörelse där man fysiskt kan samlas upp och göra någonting? Har den tanken slagit dig?
Det har varit olika saker som jag har haft samarbete med, till exempel Make Equal som är en stiftelse för jämlikhet. Anordnade jag och några andra göteborgare en skomanifestation i Slottsskogen här i Göteborg, där vi försökte samla in en hög med skor för att belysa normaliseringen av nazismen i Sverige. För att visa vad som kan hända ifall nazister får den plattformen som de får idag.
Ser du själv som en förebild?
Jag har aldrig sett mig själv som en förebild. Men det är några personer som har skickat meddelande och sagt att jag är deras förebild. Vilket känns helt bisarrt. Men väldigt stor ära för mig.
Och jag vet ju också att du har vunnit ett pris då som årets mångfaldsinspiratör. Stort grattis till det först och främst, men vad har det priset för inverkan och påverkan på ditt liv?
Det är första gången jag någonsin fått ett pris eller utmärkelse för någonting jag gjort ideellt. Så det känns ju väldigt konstigt, men samtidigt så ger det mig motivation och bekräftelse att jag har faktiskt påverkat andra människor.
Det här priset är väl någon sorts indikation på att du gör någonting väldigt bra och att du blir uppmärksammad. Är det en sorts indikation och motivator att du ska fortsätta med det du just gör?
Priset visar ju att det är folk som faktiskt uppskattar mitt arbete med Tänkvärt och har förtroende för mig. Så jag försöker ju sprida kunskap och egna erfarenheter så gott jag kan, även om det tar en hel del tid och ibland påverkar mina studier negativt. Men priset ger som sagt mig motivation och är en ständig påminnelse att sådana här konton behövs. Att vi alla behövs i den här kampen för jämställdhet.
Är vi bra i Sverige på att samla ihop oss med den här enade kraften på sociala medier, eller är vi tvärt emot mer delade än någonsin?
Nej, jag skulle säga att vi är väldigt bra på att mobilisera oss och samla ihop oss liksom. För att det är så, sociala medier är så lätt att hitta andra personer som har liknande värderingar, som brinner för samma saker som man själv gör. Det räcker att man skapar en Facebookgrupp och bjuder in folk som delar kanske samma erfarenheter och liksom pratar om hur man kan lösa olika problem tillsammans. Och det tycker jag är helt fantastiskt med sociala medier.
Okej, Danny, vi har då pratat lite djupa grejer, pratat om Instagram, pratat om din resa, ditt minoritetsförtryck och allt du har varit med om. Men vi har ju ett segment här som kallas psyktestet, som alla mina gäster ska gå igenom. Så jag hoppas att du är redo.
Fem snabba.
Godis eller chips?
Chips.
Tänkvärt eller din egna Instagram-sida?
Tänkvärt.
Maj eller oktober?
Alltså det är ju fortfarande kallt i april. Men jag hoppas att det är varmt i maj.
Spårad utekväll eller myskväll med snacks och film?
Myskväll.
Kändisberöm eller inom citationstecken vanliga människors beröm?
Vanliga människors beröm.
Skulle du hellre...
Skulle du hellre, utan att ändra tid eller metod, veta när du dör eller hur du dör?
Åh gud. Jävlar. Jag tar när. För då vet man ändå. Du menar att om man får reda på när man dör eller hur man dör? Eller?
Så jag skulle kunna säga till dig antingen att du dör imorgon eller om 100 år, eller att jag säger till dig att ja, men du kommer dö genom att en kokosnöt faller på ditt huvud, eller att du somnar in i döden, men eller dör i sömnen, men att du inte vet när. Så det där är dilemmat.
Nej, jag vet inte fan. Måste jag välja något?
Ja, du måste.
Åh, gud. Okej, vi tar hur. Då behöver jag inte tänka hela tiden på att okej, jag kommer dö 2028. Och då vet jag att jag har 10 år på mig.
Skulle du hellre finna äkta kärlek eller få 10 miljoner kronor?
Äkta kärlek.
Okej, så kärleken är viktigare än pengarna. Det är bra, det är bra. Då vet alla som lyssnar nu att det är kärlek som betyder någonting. Skulle du hellre vara ensam för resten av ditt liv eller för resten av ditt liv vara omringad av irriterande människor?
Vi tar ensam.
Du vill inte ha de här irriterande runt omkring dig alltså?
Nej, för att det går ju inte riktigt att stänga av, tänker jag. Men är man ensam kan man ändå omringa sig av tv-serier.
Netflix funkar bra.
Det värsta jag vet är...
Det värsta jag vet är... Jimmy Åkesson eller Donald Trump?
Donald Trump. Helt klart. Donald Trump har så mycket mer makt än Jimmy. Och han har gjort så mycket skit på de här senaste åren. Så Donald Trump, definitivt.
Det värsta jag vet är... Clickbait-artiklar eller lite mat på tallriken när du äter på restaurang?
Lite mat på tallriken. Faktiskt, för att alltså, betalar man pengar på en restaurang så vill man ändå bli mätt. Och det känns som att ju lyxigare mat, desto mindre mat får man.
Det värsta jag vet är fegisar på internet som sprider hat eller fake news som sprids på internet.
Jag skulle nog säga fake news.
En eloge, det låter som att du är bra på att koppla av trollen och fegisarna på internet.
Det finns ändå en funktion som heter block. Men fake news är liksom, det dyker upp oavsett och det var jobbigt för att det finns så många människor där ute som inte kan källkritisera saker och ting. Så de klickar och läser och delar allt som står på nätet.
Är det mycket fake news i Sverige?
Ganska mycket högerextrema sidor som har ändå gjort ganska bra jobb med att få sidan att se ut som en nyhetssida. Men man ser direkt att de skriver ganska mycket skit på de här nyhetssidorna.
Så vad gör du åt det? Går de att ens granska eller är de så idiotiska att det praktiskt taget är omöjligt?
Alltså de har ju skrivit om mig kring det här med Alexander Bard. Och direkt när de skrev om mig så skrev de Danny Lam som är en vietnames. Alltså de tar in väldigt mycket onödig fakta och försöker måla mig som en dålig invandrare i Sverige. Vilket bara gör mig förbannad.
Så vad är planerna i Danny Lams liv framöver?
Jag ska bara ta examen först. Det är vad jag har tänkt göra. Men också fortsätta med Tänkvärt. Det hade varit jävligt nice att skapa någon slags YouTube-kanal. Och det bjuder in gästpersoner och prata om olika ämnen som berör Sverige just nu.
Men vad väntar du på? Det är bara att köra.
Det handlar mest om tidsbrist, tror jag faktiskt.
Ja, det är den stora återhållsamheten för oss. Men du har passionen, så jag tror att det är bara en tidsfråga tills det där skapas för dig. Och hur konsumerar vi Danny Lam bäst?
Det är faktiskt via Instagram. Jag finns under Tänkvärt, @tnkvrt, men också @DannyLam med 2 A i slutet.
Och på din privata kanal som då jag antar är offentlig eftersom du outar den. Vad delar du med dig av där? Är det ditt liksom vanliga liv mer där?
På mitt vanliga konto eller på den labbkontot så är det mer lite selfies. Lite egna tankar om saker och ting som jag själv har erfarit eller vill prata om.
Vem tycker du jag ska intervjua härnäst i min podcast?
Jag skulle rekommendera en tjej, en svensk youtuber som heter Pim. Hon är mer känd som Pimpina Mountain. Jag tycker hon är jätterolig. Hon är en underbar person, smart och tar även upp ibland orättvisor i sin story på Instagram. Hon var även med i Årets Talang där hon dansade med 4 andra tjejer i gruppen Absorb. Så hon hade varit jävligt nice ifall du kunde få tag på.
Då ser vi till att komma i kontakt med Pim och förhoppningsvis genom dig kan vi få med henne att gästa Förebildspodden, för hon låter verkligen intressant.
Ja.
Stort tack för din medverkan, Danny.
Tack själv, Simon.
Danny Lam, säger jag bara. Wow, vilken kille. Jag inledde avsnittet med att kalla Danny modig och jävlig. Men nu tänker jag faktiskt lägga till ytterligare ett attribut, nämligen hängiven. För det är precis det han är. Alltså hängiven. För han är hängiven till att granska och förse oss svenska med information som dagens media inte förmår att förse oss med. Och det sjukaste av allt är ju att han gör det här på sin fritid. Bara det om något förtjänar ju en eloge. Men podden rullar vidare, så följ bara med, för fler gäster är på gång. Och följ med på Instagram, för där heter vi ju Förebildspodden. För där kan ni påverka innehållet med både lyssna frågor till gästerna såväl som lite tips på frågor till faktarutan och psyktestet. Har du inte Instagram? Inga problem. För vi finns på förebildspodden@gmail.com. För att vi växer. Och jag vet att du vill hänga med. Så jag vill bara avsluta med
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.